En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Nu är det här inte ett svenskt, utan det är ett globalt fenomen. Hällmålningar har man alltså hittat bokstavtalt över hela jordklotet. Det har amerikanska, sydafrikanska, spanska exempel. Så det här är någon sorts global stenålderserfarenhet. Att måla med rödockra, markera djuren, markera sig själv och sätta upp de här. Och i Sverige så är det från Bohuslän och det här i Dalen. Så har vi flera sådana här exempel. Välkomna till Harrisons dramatiska historia. Med mig, Dick Harrison, professor i historia vid Lunds universitet och författare med mera, samt
Katarina Harrison Lindberg som sitter på andra sidan bordet. Jag är författare, skriver böcker i historia och jag är gift med Dick.
Mm. Och vi bor normalt i Åkarp, där vi sitter i varsitt rum och skriver böcker och pratar vid lunch om allt möjligt med historia. Men nu är vi i en inspelningsstudio i Lund och har kommit fram till en podd om stenåldern i Sverige, The Highlights.
Det här är ju perfekt att lyssna på om man ska göra en Sveriges semester till sommaren.
Men stenåldern, alltså vi låg under isen. Bokstavligt talat under paleolitikum när man gör grottmålningar i Frankrike och Spanien. Alltså under glaciären, inte tusan kan det finnas mycket att se.
Så du tänker att det blir en väldigt kort resa då?
Ja, risken blir ju det. Jag har ju försökt det här. Jag var programledare i TV4 Sveriges historia för många år sedan och då skulle vi verkligen försöka hitta de äldsta boplatserna.
Och det första avsnittet utspelade sig vid Finjasjön.
Kulturens vagga i stenålder Sverige, det är ju naturligtvis Hässleholm. Och ja, vad gör man av det? Boplatsen vid Finjasjön. Vi drog dit TV-team och det var inte mycket att se. Vill man ha ödsligt intryck över den skånska tundran med lite uppväxt, växtlighet och absolut ingenting att titta på i form av monument och katedraler och borgar, ja, då kan man gott starta vid Finjasjön. Inget ont om utgrävningsplatsen, men det är inte turistmagnetvarning på det. Och det, vad är nästa plats?
Ja, det skulle vara CGO då, utanför Malmö.
Ja, alla som har vuxit upp, bott, kört bil i närheten av Malmö, vet vad det här är för något.
Man kommer från Lund och ska in i Malmö så passerar man CGO. Det är en lite knölig avfart där. Och,
to say the least.
På sidorna så, ja det rinner ju en liten å förstås. Och
om man har ögonen med sig kan man till och med se den.
Ja, men det är slyigt och sankt och otillgängligt och det finns ju ingenting där som säger åh, vad det har bott människor här på stenåldern. Det är inte Göbekli Tepe direkt.
Då har man ändå hittat Sveriges äldsta tuggummi där i trakten.
Ja, det har man. För någon gång för väldigt länge sedan så satte människor här, de tuggade kanske inte tuggummi, det var nog inte det de höll på med, utan de höll på att täta sina båtar och då hade de
hartsliknande
ja, då hade massa. De kåda hade de som de tuggade och tätade båtarna med. Jag vet inte hur gott det var egentligen.
Nej, men det hittades sen, för det här är ju en av Sveriges äldsta fyndplatser och finns på Malmö museer.
Ja, det gör det. Vi har sett det. Det finns precis. En liten ask där, så vi har faktiskt fått se det. Det är en liten bit på, kan den vara 3 centimeter ungefär? Och det är tydligt med tuggavtryck i.
Mm. Men det här är ju inte besöksplatser för den bilburna eller cykelresande svensken som vill ut och se något spännande. Då åker man inte till CGO eller till Finjaboplatsen.
Nej, det gör man inte. Det kan man läsa om i böcker hellre.
Vi har ju inget Göbekli Tepe, tempelmonumentet från 9000-talet i södra Turkiet. Vi har ju inget sånt från vår stenålder.
Nej, Turkiet vinner på walkover där skulle man nästan kunna säga. Men har vi någonting då som vi skulle kunna som man kan åka och titta på?
Ja, det har vi faktiskt. Nu ska vi sluta snacka skit om vårt eget förflutna, för det har vi verkligen. Vi har megalitkultur. Megalit, det är alltså grekiska mega och lithos, stor och sten, storstenskultur. Och sådana finns från och med 4000 före Kristus, alltså när vi gick över till jordbruk på våra slättbygder, alltså Västergötland, Skåne, Östergötland, då fick vi även en kultur som var inriktad på att skapa stora permanenta stenmonument, i första hand för gravar. Och det här är inte bara specifikt svensk, det har man i hela Medelhavsområdet, hela Västeuropa, jag menar Karnak i Frankrike, Stonehenge i Storbritannien. Och vi har såna här mycket imponerande megalitkulturplatser i Sverige också. Jag brukar hänvisa till de som dösar, gånggrifter och hällkistor. Och det här är lite din avdelning. Hur ser en dös och en gånggrift ut?
Ja, om vi tänker oss att man en dös känner man ju igen genom att den är, ofta så ser de ju ut som att det är som stenbumlingar som står tillsammans och så ligger det en större stenbumling uppe på.
Då är det stora, massiva stenbumlingar.
Ja, alltså, ja, det är inga små saker, utan om man tänker sig att det är ja, men det ska vara rejäla stenar. Det är ju megalit, det är ju stora stenar. Så att,
och de här dösarna, de hittar man framförallt i Skåne. Där
ja,
Haväng och
ja det finns, precis. Där finns det, finns en jättefin i Haväng som ligger väldigt anslående om man kommer dit, som är väl värd att titta på. Och de ser lite likadana ut över hela Europa. Alltså, om man googlar på en dös så kan man få...
Danskan har många exempel
på det.
Men det här är ju alltså lata skåningar som vill göra något snabbt och stort. Om man då är mer avancerad och ska göra större med imponerande monument, till exempel i Västergötland, då blir det en gånggrift.
Ja, och en gång, det hör man ju på namnet att det ska finnas en gång i en gånggrift. Så om man tänker sig att det är en grav som man går in i genom en gång, och sen så öppnar den sig ju liksom så att den får som en liten... ja, ett litet utrymme, en liten kammare liksom i det här. Det är fortfarande gjort av sten. Gången och kammaren är liksom gjort av stenhällar som man har gjort, och sen så och så kan man begrava folk inne i den här kammaren.
Och det här finns ju då i andra delar av Europa också. Jag vet att jag har varit inne i Newgrange på Irland, där man har en av världens största, häftigaste gånggrifter som ett jättemonument. Exakt ordnat så att solen ska lysa in vid en specifik tid på midsommarsolståndet rakt in. Men man behöver inte åka till Irland för att hitta stora, väldiga gånggrifter. Man kan till exempel åka till Falbygden. Ekonavallen, inte långt från Falköping, det finns ett 60-tal fornlämningar från sten, brons och järnålder. Alltså en lång kontinuerlig kult och gravkultur med gånggrifter, rösen och stensättningar under minst 4300 år. Och de äldsta säkert daterade fynden är just från stenåldern.
Mm.
Och
det här ska vi säga någonting om hällkistor också?
Ja, naturligtvis.
Så är ju det, ja, det hörs ju också på namnet lite grann, att det är som en kista, den är en stenkista.
En stor
stenkista. Men om vi uttrycker det lite enkelt så...
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jag vill höra nu om Ekonavallen, för det är din plan, Halva. Där var du när du var liten.
Ja.
Och gick omkring. Jag har bara sett det i vuxen ålder med dig dessutom.
Ja, men du precis. Var gamla barn, du och jag har varit där när vi var ganska nyträffade, så reste vi till Ekonavallen. Och jag tror säkert att det var min idé faktiskt. För jag har barndomsminnen härifrån. Jag växte upp i en väldigt historieintresserad familj med en pappa som släpade runt oss på massor med utflykter, och vi gjorde våra västgötska resor och vi gjorde våra östgötska resor och vi gjorde verkligen Sverige. Och när vi kom till Falbygden så besökte vi naturligtvis Ekornavallen, som är ett stort gravområde, det är som ett stort fält kan vi säga då.
Kan man säga att det ligger vid Hornborga sjön?
Ja,
med Trandans,
det gör det.
Får man det kraft, eller söder om Skara, vet man ju för vad det ligger.
Och det mest anslående här, det är en stor gånggrift som kallas för girommen, som är den mest rejäla grejen. Men alltså på det här området så finns det massor med stenformationer av alla möjliga sorter. Och man har inte bott på platsen, utan man har bara begravt människor här. Så det finns väldigt mycket att titta på. Det finns, som jag minns, också ganska bra information liksom uppsatt, så man får veta vad det är man tittar på.
Nu kommer man tänka att de här gravarna, det är alltså inte gravar så för individer som vi tänker oss, utan det är då storgravar. En av dem är konstruerad av stående stenblock och takhällar och kan mycket väl ha rymt ett 50-tal eller ett 60-tal begravda individer. Vi får tänka oss att de här öppnas när någon i familjen eller klanen dör.
Precis.
Och så lägger man in liket efteråt. Så det är hundratals år av kontinuitet med en och samma grav.
Det som är anslående är att man har använt den under väldigt lång tid också. Så man har sökt sig hit för att begrava människor under liksom lång.
Och när man sen kommer in i bronsåldern och byter lite gravtaktik och gravmode, när det ska vara rösen istället för gånggrifter, ja, då fortsätter man på samma plats på Ekonavallen och bygger ett röse med 20 meter i diameter. Och sen fortsätter man in i järnåldern också. Mm. Men man bor aldrig på den här platsen.
Nej.
Utan den är tabu, den är helig.
Man tar dit sina döda och lämnar dem där och har gjort det under tusentals år, handlar det ju faktiskt om. Och det är inte så ovanligt. Om man reser runt och tittar på gravfält så är det inte alls så sällan som man ser att det kanske är ett järnålders gravfält, men man hittar också någonting som är från bronsåldern eller kanske till och med stenåldern på det här gravfältet.
Och efteråt, när man lämnar det här, så tappar man minnet av vad det här är för något. All de här skålgroparna. Man har över 300 skålgropar, alltså gropar som man har huggit in i stenen bara i Ekonavallen. Och då brukar folk kalla dem för älvkvarnar. Har man säkert hört många gånger. Alltså älvkvarnar. Och som om älvorna ska man offra till, eller de har varit där. För man kom inte ihåg vad man hade använt de här groparna till från början. Och det vet egentligen inte vi heller.
Nej, jag tänker det vet vi väl inte vad man har haft dem till. Det har ju framförts som hypotes att man faktiskt har offrat till dem, men det vet vi ju inte.
Men,
en liten skålgrop då, om man ska beskriva den, så är det som en liten fördjupning, en liten inhuggen fördjupning i sten. Om man tittar på, låt säga, hällristningar till exempel, så kan man se skålgropar, då är de ju rödfärgade, men som cirkulära små fördjupningar.
Mm. Sen när man lämnar Ekonavallen som gravfält, och då har vi alltså kommit fram till vikingatid, alltså järnåldern har passerat. Det är inte så att man efteråt gör om det här till en gård eller en boplats, utan man tycks ha kommit ihåg att det här är gravmark. Det är tabu, det är heligt.
Men det är också väldigt uppenbart. Nu är det ju förstås, man har ju tagit fram det här så man ska se det tydligt, men jag tänker att även förr i tiden så måste man ju varit nästan blind för att inte uppmärksamma att det finns saker på det här området. De sticker upp.
Mm. Tittar man på gamla gravplatser i andra länder så finner man att det här går igen. Du bosätter dig inte på platsen för de döda. Att det är nästan lite Stephen King-film över det hela. Bo inte på indiankyrkogården, vem vet vad som händer. Tittar du på alltså Aten och Rom, vad händer med de gamla gravplatserna där när staden expanderar? Ja, inte bygger du hyreshus därvid, utan möjligtvis kan du ha det som samlingsplats. Och två av de kändaste torgen i världshistorien, Agora i Aten och Forum Romanum i Rom, är, så vitt du vet, gamla gravplatser. Från kullbosättningarna och övriga hus runt omkring där man begravde sina döda.
Det visste inte jag.
Och sen kan man dika, man har ju dikat ute först, då får moranen vara lite träskigt. I ett senare skede samlas man där, vilket man ju egentligen har gjort vid begravningar också. Och de blir sen torg. De blir inte boplatsytor, utan de blir samlingsplatser där folk möts. Det kan man alltså acceptera. Samlingsplatser för folkförsamlingar eller för diskussioner inför rätta eller ska vi kriga, men inte att man bor där. Det har varit någon sorts medvetenhet om att det är trots allt det dödas plats att bo på. Och det håller i sig i tusentals år. Men stenåldern har ju mer än välja stenbumlingar, eller hur? Nere på kontinenten har vi ju mammut och annat.
Ja, det har vi.
Ståvilt, vad har vi i Sverige?
Älgar.
Älgar.
Ja, vi har älgar. Och,
inte riktigt mammutvarning på älgar.
Nej, men man tänker sig ofta att hällristningar är från bronsåldern, men vi har faktiskt stenåldersristningar också.
Och nu ska du berätta om ännu ett gemensamt reseminne. Och nu ska vi till Ångermanälven.
Nu ska vi till Ångermanälven. Nämligen vid Nämforsen så finns det ett stort hällristningsområde med kanske 2300 hällristningar. Men de är alltså, det är oräkneliga är de. Det spelar ingen roll exakt hur många de är, men de, för att res dit och titta, det är helt otroligt faktiskt. Vi var där för
precis, några år sedan, då går man då på och spångar rakt ut i en fors.
Det är en liten ynklig parkering.
Ja, och den är skam.
Ja, så det lite, kommer ni i grupp så får ni vara ute i god tid. Och sen så går man ner för trappor och ut på spångar, för det här ligger precis vid älven, så det är en ganska fuktig, frodig miljö. Bra en varm dag, för att det är ganska skönt att gå där nere när det är hett. Och så är det fullt med ristningar, och ristningar är ju...
Ja, det är inte ristningar, nej. Vi kallar dem det, ja, men det är knackningar de egentligen.
Men ja, man har inte ristat in dem liksom så här gnott framåt, utan man har ju liksom knackat in dem förstås. Men man kallar dem ju alltid för ristningar ändå. Och de är rödfärgade, och naturligtvis är det svårt att åldersbedöma de här. Men man har ändå gjort det med hjälp av så här landhöjning och så, som, så tänker man sig att det här är faktiskt från stenåldern. Och det är väldigt mycket älgar.
Mm. Hur mycket älgar som helst. Man har hittat i nutid. Man skrev avhandlingar om de här vid Nämforsen, de här ristningarna, så tid som 1705. Så man har känt till det här i hundratals år, men de har inte varit lätta att komma åt. Nu kan man det, bortsett från att det är svårt att parkera bilen, så är det lätt att gå runt bland dem. Men annars, alltså, det är forsar, och det är precis som du sa vid älven, det här har varit någon sorts exklusiva sevärdheter för våghalsar.
Ja, man kan inte, hade det inte varit för att man har fixat det här med spångarna nu, och det finns lite räcken och så man inte riskerar att dratta rakt ut i älven, så hade man kanske inte gått och tittat där. Men nu är det väldigt lätt att göra det.
Och då ser man alltså älgar, man ser människor, skepp, fiskar, vad man tror ska vara björnar, avbildade vapen, fötter och alla möjliga bilder som vi ibland inte har en aning om vad de ska föreställa. Och det här, det slår emot den, för de är så många och rödfärgade att de får sin välde fram. Man kan inte undgå att bli imponerad, men det är fullständigt omöjligt att sätta in de här i ett sammanhang. Vi vet att det har varit en boplats i närheten, både sten och bronsålder, för man har hittat boplatsfynd. Så att folk har gått dit och knackat, inga problem alls. Vi vet också att man har kommit tillbaka senare, man har hittat järnåldersföremål. Men vad har man gjort med det här? Är det här någon sorts kultplats, vilket arkeologer ofta säger när de inte vet vad det är för något? Eller har det varit tidsfördriv, knacka här för det är kul? Eller har det varit en sorts shamanistisk tanke att jag blir en björn om jag knackar in en björn? Där är ju anyone's guess as good as mine. Vi kan inte sätta in det här i ett sammanhang.
Mer än att det var viktigt.
Nej, men det finns ju moderna shamanistiska tankegångar lite här och var. Även i Jämtland. Det finns grupper som går in och har såna här sektliknande reenactments av att nu ska vi bli de här.
Okej, jag ska inte
jägarna,
driva med det här.
Björnarna. Gör inte det. Vissa tar illa vid sig. Men i alla fall, vi vet ju inte. Det är svårt att åldersbestämma dem. Då måste vi titta på tematiska likheter med andra fynd. Och gör man det så kan man komma fram till att jag seka 4000 till 2000 före Kristus. Kanske. Men det som fastnar när man försöker komma åt vad det har varit för någon betydelse är det. Man snör alltid in på älgen.
Ja, det är hur mycket älgar som helst.
Bilder på älghuven som förenas med skepp, alltså älgskepp. Människor som är avbildade med stavar prydda med älghuvuden. Varför?
Man måste ha tyckt om älgar.
Har man haft älggudar? Alltså, det är just det jag säger med shamanistiska element. Har man haft det? Det är trollkara som dansar med älghuvuden på pålar.
Ja, men kan man inte tänka sig, älgen är ett stort djur. Den är lite häftig och tänker, nu har vi skjutit en älg och så får vi det här älghuvudet. Och vad ska vi göra med det? Och så sätter man upp det på en påle för att det är...
Och så tycker någon att det är så häftigt att packar in det. Så kan man tänka. Vi vet inte om de här människorna har humor eller om det handlar om någon sorts jaktmagi. Det enda vi vet är att de var besatta av älgen som föremål som man skulle fästa på pränt och skriva in.
Folk sätter ju fortfarande upp älghuven när de har skjutit en älg.
Ja, och nu när vi kommer in på älgar, det finns ju föremål från stenåldern som står i en liten klass för sig när det gäller just hög konstnärlig utformning där älgen kommer i fokus också. Och då är det ju... Alltså, förbjudet i en sån här podd och inte nämna Alunda älgen.
Och den är så fin. Den finns på Historiska museet i Stockholm, eller hur?
Ja, och den är lika svår att tidsbestämma. Det är sådär 4000 till 1800 före Kristus, men ingen vet. Sånt här kan man ju inte sätta in i någon sorts kronologi om man inte har andra fynd bredvid, för det går inte att tidsbestämma det när man tittar på föremålet. Men den är inte från Ångermanland. Det här är från Uppland. Hittades vid en dikesgrävning i Gammelmyren i Alunda socken, och det är Östhammars kommun i Uppland. Och det är ett avlångt föremål, ungefär 2 decimeter långt. Ena änden är utformad som ett älghuvud. Googlar ni på det här hittar ni det på en gång.
Ja, den är fantastiskt fin, otroligt välgjord.
Ja, det ser ut som en yxa, men det är inte alls säkert att det är en yxa. Det är tillverkat av grönsten. På undersidan har den ett koniskt hål, och det gör att ägaren har kunnat placera föremålet på en stång eller ett skaft, men man har inte kunnat använda den i strid. Det är alltså inget vapen, det hade trillat bort direkt. Men du har kunnat lyfta upp den och visa den. Om du ska välsigna folk eller hota folk eller bara gå omkring och stila med den, det har du kunnat göra, men du har inte kunnat använda den till något praktiskt med att visa upp den.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Liknande djurhuvudföremål, både med älgar och björnar, känner man till från Karelen, nordvästra Ryssland, alltså ett stort område i skogsbältet öster om Sverige. Och där får man ibland antagit, gissat, att Alundaälgen har tillverkats där och importerats till Sverige under yngre stenålder. Men det är ju en gissning, liksom vad den har använts till, om det är ett värdighetstecken eller ett kultföremål, om den har vandrat från ägare till ägare eller vad det egentligen är för något. Det hörde till saken att Alunda socken, som idag är skogsmark och åkermark högt upp ovanför vattenytan, låg i en skärgård under stenåldern. Landhöjningen har förändrat naturen fullständigt. Kusten präglades då av skogar med lövträd, på torrare marker även tall, det var ont om gran, det var sumpigt och långgrunt och därmed också sannolikt gott om villebråd. Alltså kronhjort, björn, vildsvin och älg. Och då är det ju lätt att tänka sig att den här Alundaälgen har fyllt någon sorts jaktmagisk funktion eller som ett hövdingatecken, skogens konung, älgen. Hövdingen går omkring med en älg. Och så här har man då spekulerat ganska länge eftersom det är ett vackert föremål som drar till sig folks idéer.
Ja, vi tycker ju om att resa i Norrland faktiskt. Ja, och gör det ganska ofta.
Vi kan.
Så Nämforsen snubblade vi ju över under en sån resa.
När vi var på väg tillbaka.
Ja, när vi var på väg tillbaka hemåt igen. Mm. Men vi har sett mer saker.
Mer än bara knackningar och
ristningar. Vi har sett mer än knackningar. Vi har sett riktiga målningar faktiskt.
Mm. Nu talar vi alltså målningar. Alltså där man inte målar i gropar och ristningar och knackningar utan där man målar direkt på stenen.
Alltså sånt som man tänker sig grottmålningar. Exakt. I Frankrike med mammutar och handavtryck och grejer. Så, den sortens målningar fast i Sverige, det tänker man sig att det kan inte finnas.
Nej, inte av mammutar, för sådana har vi inte här när man börjar måla, för de är utrotade från vår del av världen då. Men annars har vi sådana här målningar, de ligger ofta på väldigt spännande ställen. Så att resan dit blir inte bara resa till ett fornminne, utan resan blir ett äventyr i sig. Då det gäller att packa med sig en termos eller två. Vi har två, för jag dricker kaffe och Katarina dricker te. Och några mackor, gärna goda äggmackor. Lite nyponsoppa.
Och rejält med myggmedel.
Och kolossala mängder myggmedel. Fast inte alltid de hjälper, särskilt inte på det ställe jag tänker på nu. För nu ska vi till Härjedalen.
Och Flatruet.
Flatruet, jag undrar många som lyssnar på det här som vet var det ligger.
De ja, men vet man inte var det ligger så får man tänka, aha, nu jag vet vad jag ska göra den här sommaren. Nu ska jag åka till Härjedalen och jag ska upp på Flatruet. Det är faktiskt en jättefin resa.
Det har blivit utnämnt, jag tror det är en av världens bästa fjällvägar. Ja. Åkt ovanpå fjället till och med.
Och det här måste folk känna till. Vi var inte ensamma där. Det var fullt med folk uppe på det här
platån. Fjäll.
Ja, på det här ja, för man åker upp på ett berg och sen är man ju liksom uppe på berget. Det är inte en fjälltopp utan det är ett platt, flat.
Säga, gör det inte vintertid eller på hösten och våren för då blir du stoppad på vägen. Vägen är avstängd.
Mm. Nej, det här är en sommargrej. Och man kan få se renar där uppe. Det kräver bara att man har lite tur så ser man renar där.
Mm. Men just innan man åker upp på själva Flatruet så tar man till höger och åker en liten slingrande väg fram till en speciell privat väg man får betala för att köra in. Nu snackar vi en liten grusväg i ödemarken. Då kommer man till sydöstra delen av området, till Ruändan. Och där, det kan man gott utnämna som ett mecka för helgmålningar i Sverige. Där får man parkera och gå en snitslad bana i ganska lång tid.
Ja, och det är
slåss mot några miljoner myggor.
Ja, och vi var där. Det var faktiskt hemskt dåligt väder när vi var där. Så vi fick dra på oss regnkläder och packa in oss. Och det var tur, för det var så himla mycket mygg. Så att vi blev ändå lite skyddade.
Ja, regnrockar funkar som rustningar.
Ja.
För myggmedlet hjälpte inte.
Och så hade vi med oss en påse bilar och så försökte vi...
Nu snackar vi alltså bilar som är godis.
Ja. och en flaska vatten, för vi tänkte att det här var väl inte så långt, men det behövde man verkligen, för att det var ändå en ganska, det var en rejäl sträcka, och vi hade med oss Nala, så det här går att göra med ett barn. Hon var väl kanske 7 då, och hon klarade av den här utflykten.
Hon tyckte det var jättehäftigt,
ja.
Utom myggorna förstås.
Nej, hon tyckte väl kanske att det var lite jobbigt med myggen och regnet, men hon fanns i detta, och så går man och går och går och går i den här då väldigt fuktiga miljön. Och,
ja, det är lite sumpigt.
Det är lite sumpigt faktiskt.
Och har man
lite tur så är man ju ganska ensam där, och så tänker man, hoppas att det inte kommer några björnar nu. Finns det björn i det här området?
Jajamän, säger jag.
Men det gjorde det inte, utan vi klarade oss, och sen så kommer man då till slut fram till målet, och då målet är ju i det här fallet då den här
hällen
eller klippväggen, lodrätt, är det ju snarast.
Klippa, nästan, ja. Helt lodrätt klippa, ja. Som står där mitt i ödemarken.
Precis, och där har man då de här stenåldersmålningarna.
Mm. Det är alltså då tekniskt förfarande. Man rör ut rödockra i djurfett. Då blir det väldigt hållbara bilder, hållbara avbildningar som håller alltså i 6-7 tusen år minst.
Rödockra, det var väl samma som man målade Venus från Willendorf?
Ja, det är alltså ett gammalt, välkänt, mycket hållbart färgmaterial som går långt, långt tillbaka, tiotusentals år innan man gör det här i Härjedalen har man gjort allt det här. Så det är en jordfärg som man har känt till. Och så målar man upp det här. Och just i ruändan vid fartruet är det älgar förstås.
Det är klart att det är älgar.
Samt renar, björn och människa. 20-tal figurer sammanlagt. Och det kan tycka lite, men sätt in det här i sammanhanget. Det är på en lodrätt klipphäll mitt i Härjedalens vildmark. Och du har gått igenom ett sagolandskap och kommer hit fram. Och det är inte vallfarter med 20-30 turister som går där. Utan du kan mycket väl vara helt ensam. Då blir hela jakten på stenålder någon sorts minivariant av Indiana Jones svenska äventyr. Och det här ger sammantaget en svårslagen upplevelse i förhistoriekunskap. Ursprungligen så tycks de här målningarna på den här lodrätta klippan ha legat vid en issjö som idag är försvunnen. Så vi kan inte se originalmiljön framför oss. Men man får ändå en uppfattning av hur väldigt viktig den här platsen måste ha varit i ett landskap som knappast har varit bebott. Det här får vi föreställa oss är folk som är nomader eller seminomader som har haft den här klippan som en central samlingsplats i tusentals år.
Det är ju faktiskt väldigt häftigt. Och att de finns kvar.
Nu är det här inte ett svenskt utan ett globalt fenomen. Hällmålningar har man alltså hittat bokstavligt över hela jordklotet. Du har australiensiska exempel. Du har exempel från Saharas bergstrakter. Du har amerikanska, sydafrikanska, spanska exempel. Så det här är någon sorts global stenålders erfarenhet. Att måla med rödockra, markera djuren, markera sig själv och sätta upp de här. Och i Sverige så är det från Bohuslän och det här i dalen. Så har vi flera sådana här exempel. Men de här i Härjedalen, Flatruet, just för att de har det här sammanhanget med den här vandringen, upplevelsen att vara där i vildmarken.
Det är ju inte bara en stenåldersupplevelse, det är också en väldigt stor naturupplevelse att göra den här vandringen faktiskt. Så det rekommenderas, och det kan man väl säga att både den och det här Nämforsen, utflykten till de här ristningarna med alla älgar och andra figurer.
Men mycket lättare att komma till.
Ja, det är mycket lättare att komma till.
100 meter därifrån.
Men det är faktiskt, det är ändå förhållandevis barnvänliga grejer. För det är roligt att vara i naturen med barn. Och det finns massor att titta på liksom. Det finns små svampar och det finns massor med växter. Så man kan passa på att lära sig lite växter när man ändå är på den där vandringen. Och Nämforsen med sina spångar och hur man... För där, som jag minns det så var det ändå väldigt säkert. Det är ingen risk att man liksom ramlar rätt ut i älven.
Nej,
eller så, utan det är sånt som barn gillar faktiskt. Det kanske är mer lättsålt än den här
ekonavallen.
Som...
Ekonavallen kan man tajma lite i mars månad med Hornborgasjön och titta på trandans.
Det kan man göra.
Det är en god idé, det ligger precis bredvid med fågeltorn och annat. Men nu har vi bara kommit till Härjedalen. Det finns ju mycket spännande stenåldersfynd ännu längre norrut. Då har Vålerim till exempel, om vi åker rejält långt norrut, med sina egna uråldriga stenåldersmiljöer. Men du kan ju också tycka att nu får det vara nog med mygg, låt oss gå till ett museum. Och då kan man få se något av det mest spännande man kan hitta om vi åker till Umeå. Och det här tycker du är intressant, för det har du skrivit om i en av våra böcker.
Ja, vi skrev en bok för några år sedan som hette 101 föremål i Sveriges historia. Och grejen med den boken, det var ju att vi skulle välja föremål som skulle finnas utställda på svenska museer runt om i Sverige. Och vi skulle täcka in från stenåldern och fram till vår egen tid. Jag tror vi har med Alundaälgen, har vi inte det?
Ja, det har vi, liksom tuggummit från Sigå.
Ja.
Som jag tror vårt första föremål.
Det kan vara vårt första föremål.
Sista föremål, minns du vad det var? Allra sista.
Var det inte Absolutflaskan?
Det var Absolutflaskan från Åhus. Så däremellan spänner vi alltså.
Men, den här boken finns inte i handeln längre. Så att det är inte som att vi sitter här och gör reklam för den. Ni kan hitta den på antikvariat kanske.
Mm. Men jag vet att i Umeå så var det några föremål som vi, eller du blev helt betagen av. Det var Sveriges äldsta bil bland annat.
Ja.
Som finns där. Och den är inte från stenåldern.
Nej, men kalvträskskidorna är från stenåldern. Det är alltså skidor från stenåldern.
3200.
Det är väl häftigt ändå att det kan finnas kvar.
Det är alltså ungefär 5200 år gamla skidor. Det lärde tvista intensivt om det är världens äldsta skidor, för det lär finnas några som är ännu äldre.
Men nej, det tror jag inte på.
Kategorin urgamla redskap.
Ja, jag tror säkert att de i Umeå är äldst i världen.
Ja, 1924 hittade man dem i alla fall i Kalvträsk. Och naturligtvis så är det här en speciell miljö där man hittar dem. Myrar och mossar bevarar ju föremål. Inte bara mosslik utan även skidor.
Ja, för de är ju naturligtvis gjorda av trä. De är ungefär 2 meter långa, lite drygt. Och sen är de ganska breda. 1,5 decimeter breda. Så att det är inga sådana här smala skidor man tänker sig, utan rejäla doningar att ta med sig. Det var inte som att man kan inte ha sjunkit ner i sjön eller i snön med de här. Utan
kul att det ligger en stav bredvid.
Ja, det måste ha varit lite tungt att skida med de föreställningarna.
Man har haft en stav som man har tagit sig fram och tagit spjärn mot i snön för att komma framåt. De är gjorda av tjurved från tall. Hårt och tungt, men anses ge bra glid. Undersidan är flat, men det är en liten långsmal åsliknande upphöjning på ovansidan. Och så har de haft hål som man kan använda till bindningen. Så det är ändå ganska mycket information man får när man tittar på
det. Det är liksom rejäla doningar. Och det häftiga med de här skidorna, precis som med väldigt många andra fynd som har gjorts, det är att de har hittats av en ren slump. Det var 3 killar. Josef Berlin och Hugo Cederlund och Tyko Lundmark som höll på med grävarbete ute på myren. Och då så helt plötsligt när de håller på där så träffar de på de här skidorna, och de låg väl ungefär 1,5 meter under markytan. Och
de fattade,
jag menar, de här, de kunde väl åka skidor, så de fattade väl att det var skidor, och de förstod väl att det här var ju inga nya grejer som låg där, så att de insåg att de ändå skulle ta hand om dem.
Det där är farligt.
Ja, precis.
Kalla på en arkeolog. Ja, låt dem ligga kvar.
Hade de varit lite mer, så hade de kanske låtit dem ligga kvar. Men de ville väl kanske fortsätta med arbetet, så de lyfte upp dem. Men när de hittade skidorna så var de hela. Men en av dem gick faktiskt sönder då när den flyttades från den här fyndplatsen. Och sen så förvarades de i en bod under vintern. Men de kom till museet redan 1925.
Vet vi att man åkte skidor under stenåldern.
Ja, då
bevisligen.
Vet. Det är ju rätt häftigt. Men det är klart, hur skulle man annars ta sig fram när det var en väldig massa snö då?
Snöskor, säger vän av ordning. Det här är faktiskt ett jätteproblem i vissa sammanhang när skidor används historiskt. Jag har ofta hamnat i fejt på folk.
Som, Gustav Vasa
ja,
nu.
Alltså det är ju ofrånkomligt att vi kommer in på Vasaloppet. Världens längsta, viktigaste, kändaste skidlopp är ju svenskt.
Det här är en av dina käpphästar. Du får dra den.
Och det Gustav Vasa skidor kunde han göra det. Nu är det alltså ganska lätt att åka skidor. Det krävs ingen större utbildning för att göra det. Men frågan är ju ändå, var det just det han gjorde? Med tanke på att det står nämnt i skrifter, våra äldsta skrifter om hur Gustav Vasa tog sig fram, att han faktiskt använde snöskor. Så är Vasaloppet helt fel? Ska man traska omkring med snöskor istället? Det här kan tyckas vara en petitessfråga. Den är stor i vissa sammanhang och folk älskar att påpeka vad som är rätt och leka besserwisser åt båda hållen. Och då får jag förr eller senare frågan, vad vet vi egentligen? Hur tyckte Gustav Vasa om att förflytta sig? Särskilt när han har bråttom 1520-21, när kungatrogna dalkarar är ute efter honom och han tänker att det är bäst att sticka till Norge och ta båten till Lübeck. Hur gör han då? Jag svaret är att om man bara kan så rider han. Klart han gör. Han är en aristokratisk frälseman från Uppland. Det är klart han tar hästen. Han kan rida, han har häst och det går mycket, mycket snabbare. Såvida det inte ligger att driva med snö framför honom, för då funkar inte hästen. Pulsar han fram i snön utan vidare i sina pjäxor? Nix. Enligt vad man skriver på 1500-talet går han i snöskor. Att sådana var vanligt förekommande vet vi dessutom eftersom det avbildas på bild. Nu tackar vi Olaus Magnus, Karta Marina, mitten av 1500-talet, innan vi har de uppgifterna om Gustav Vasa. Så snöskor vet vi fanns, Gustav är nämnt såsom användande sådana. Varför nämner man det om han istället tog skidorna? Så har vi ett annat indicium på att han inte åkte skidor, och det är att han är väldigt långsam. Han ska alltså från Mora och vidare upp till Norge för att försöka ta sig ner till Lübeck där han har gått om kompisar som kan hjälpa honom. Och han hinner inte fram, för dalkararna ändrar sig och bestämmer att Gustav, det är honom vi vill ha, och skickar iväg folk som är mycket, mycket, mycket snabbare och hinner ikapp honom.
Kan de åka skidor då kanske?
Med tanke på att Gustav hade bråttom så kan vi utgå från att han rör sig väldigt långsamt, sannolikt av tekniska skäl. Medan skidåkare är mycket snabbare. Så föreställer sig att folk från Mora åker skidor, hinner ikapp Gustav i Sälen kanske. Alltså man gör till med Vasaloppet åt fel håll. Man skulle ju starta i Mora och åka till Sälen. Och Gustav Vasa hade antagligen kommit sist på grund av att han inte ens hade skidor på sig. Annars hade de inte hunnit ikapp honom. Hade han haft skidor så hade de inte hunnit ikapp honom. Han hade hunnit in i Norge, försvunnit i Tyskland och aldrig blivit kung av Sverige. Och då hade det funnits ännu mindre skäl att ordna ett Vasalopp. Det här har jag alltså dragit 1000 gånger, men det finns fortfarande folk som är helt övertygade om att jo då, det är klart han åkte skidor, men det gjorde han alltså med stor sannolikhet inte. Punkt slut. Men då är ju skid, då har vi kommit in på ett annat spår här. Skidåkning under Kalvträsk skidornas tid. Det är ju jakt och livsmedelsförsörjning och fortskaffningsmedel. Det är ju väldigt mycket praktiska bruksföremål. Vasaloppet, det är ju frisksport och entertainment. Det är ju, spelar ju en annan kategori.
Ja.
När blev det så? Jag vet du har varit inne på det här. När började man använda skidorna för att idrotta?
Ja, men det är ju ändå en ganska sen grej. De här kalvträskskidorna, de väckte ju sån uppmärksamhet, så under en lång period så hade man faktiskt skidlopp i deras ära då, eller vad man ska säga, kalvträskloppet. Det har man slutat med nu, för det drog väl inte tillräckligt mycket folk. Men fram till 2004 så körde man kalvträskloppet. Men sån här att man sportar det med skidåkning, det är ingen 1500-talsgrej, det är en 1900-talsfenomen framför allt.
Mm. Jag håller helt med där. Och det här gäller ju idrott överhuvudtaget. Alltså folk förr i tiden hade inte tid och råd.
Nej, inte de
allra
flesta.
De var tvungna att försörja sig. De sporter vi känner till, det är sådana här kungliga snobbsporter som tennis, jeu de paume och annat. Men när det gäller idrott överhuvudtaget, du kan ha det som barnlekar och tidsfördriv med egen påhittade regler. Jag menar, man spelade hockey och curling i Nederländerna på Bruegels tal på 1500-talet. Men regler, ordentlig folklig uppslutning och klubbar, det är de senaste 100-150 åren. Och det fina med kalvträskskidorna är att de hittas ju exakt rätt tillfälle för att rida på den moderna skidsportens popularitet. Det är 20-talet.
Ja.
Ska man tajma upptäckten av skidor bra för att få dem populära och berömda, så ska man hitta dem just då. Ni har lyssnat på vår lilla utflykt till stenålderns highlights i Sverige. Och vi har nämnt några av de platser som man då kan åka och besöka. Alltså Havängsdösen i Skåne, Nämfossens inknackade hällristningar i Ångermanland, Ruändans och Flatruets hällmålningar och alla de här föremålen i museerna. Alundälgen i Stockholm, Kalvträskskidon i Umeå. Så det finns en hel del att ta på om man nu är intresserad, trots att vi har vår fyndfattiga glaciärepok under äldre stenålder. Och jag som har pratat om det här heter Dick Harrison, och bredvid mig sitter min fru Katarina. Men vi har ju bara gått igenom stenåldern.
Nästa gång blir det bronsåldern.
Vi väl mött och väl hörs då.
Tack för idag!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.